Oh, det var länge sedan jag gjorde det här, så jag är jättenervös. Och så nu på morgonen så tänkte jag att nu ska jag sitta här och så läsa igenom predikan en gång till. Så jag vet lite vad jag ska säga. Så hände ett litet missöde och det blev stopp i handfatet, så jag fick sitta och rensa vattenlåset istället. Inte lika trevligt kanske, men... Ja, vi kom hit i alla fall. Tack för att du bad för mig, Ingrid. Ja. Den här sommaren så har jag gått och tänkt ganska mycket. Jag har haft långt sommarlov. Och jag har gått och tänkt mycket när jag har varit ute och i vacker natur lite mer än vanligt. Och så funderat över det här med skapelsen och... våran värld och hur vi tar hand om den. Och det tror jag inte någon har missat, att liksom vi måste förändra våra liv både enskilt och även som samhällen för att faktiskt vårda jorden och rädda det som Gud har skapat. Och någonting som man kan göra, det är en sån där sak som vi kan göra själva, det är ju faktiskt att lägga om våra matvanor. Det pratas mycket om att vi kan inte äta lika mycket kött till exempel som vi gör idag. Utan vi måste äta mer, ha protein från andra källor. Och så jag har liksom tagit med här i väskan, så har jag ett förslag på vad vi kan börja äta istället. Som ny proteinkälla. Jag ska bara se här. Oj. Ja, men titta, här är ju en gräshoppa. Den ser väl smarrig ut. Jag tror den får stå lite här uppe. Det här är en grön ängsgräshoppa. Och jag har ju hört att liksom insekter, de har mycket av det där som är bra. Om det är någon som blir jättesugen nu när ni ser den här, så har jag ett par bananer som ligger på första bänken. De kan ni få ta. Gräshoppor, det liksom finns ju hur många som helst. Ni kanske har hört om liksom ute hur det spelar på ängarna. Och, ja, det måste ju vara liksom massa mat där som vi kan ta oss an. Och i Sverige finns det 20 arter att välja bland. Jag vet inte om det är några som är ätliga. Det kan jag inte gå i god för, men det finns. Men hur ska man då tillaga dem? För en rå gräshoppa låter inte så aptitligt. Så jag har kollat lite på nätet och sett att man kan steka dem 5 minuter så de blir så där härligt knapriga. Lite som popcorn. Det finns ett recept från Mexiko. Då kan du göra en guacamole. Alltså en härlig krämig avokadoröra. Och så toppar de med de här frasiga gräshopporna. Också riktigt gott, kanske. Det finns också ett riktigt gammalt recept, mer än 2000 år, från Mellanöstern. Med gräshoppor tillsammans med honung. Och jag vet inte riktigt hur man skulle tillaga det, men jag kan tänka mig att det är gott liksom att kanske grilla det där och kandera gräshopporna i honungen. Som en liten sån här, ja, men så som man kan göra med nötter eller äpplen och sånt. Och det låter jättesmarrigt. Och upphovsmannen till det här gamla receptet, alltså om receptet låter lite spännande, så är upphovsmannen ännu mer spännande och fascinerande. Och han finns dokumenterad i den här boken, Bibeln. Det var alltså en man som hette Johannes. Och vi kallar honom Johannes döparen. Han levde i ödemarken. Och han hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt magen. Och så åt han gräshoppor och vildhonung. Det var det han levde på helt enkelt. Och ute i ödemarken så ropade han också: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Han låter inte som en dussin människa. Tycker inte jag. Och det var han verkligen inte. Om vi går tillbaka till hur Johannes blev till. Det var alltså för ungefär 2000 år sedan, strax innan Jesus föddes. Så kan man läsa i Lukas första kapitel om hur en präst som hette Zacharias och hans fru Elisabet började bli lite till åren. De började bli gamla, men de hade inga barn. Det står att Elisabet, hon var ofruktsam. Och i alla fall så kände Elisabet skam över det här. Det var liksom inte riktigt så det skulle vara. Och de längtade efter ett barn, men de hade inte fått något. Men en dag när Zacharias gjorde tjänst i templet och fick gå in i den här heliga platsen, så mötte han en ängel. Det var ängeln Gabriel. Och vi ska läsa vad som hände. Då läser jag i Lukas första kapitel från vers 11. Då plötsligt, medan Zacharias var där inne, fick han se en ängel från Herren stå till höger om altaret. Och han blev fruktansvärt rädd. Men ängeln sa: "Var inte rädd, Zacharias. Jag har kommit för att meddela dig att Herren ska svara på din bön. Du och din fru Elisabet ska få en son och du ska låta honom heta Johannes. Hans födelse ska göra er mycket glada och lyckliga och många ska glädja sig över den. Han ska bli en av Herrens stora tjänare. Han ska aldrig smaka vin eller starka drycker och han ska bli fylld av Guds heliga ande redan innan han är född. Han ska få många bland Israels folk att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Han ska bli en man av samma kraftfulla natur och ande som profeten Elia. Och han ska bli en föregångare till Messias, den utlovande kungen, och förbereda människorna på hans ankomst. Han ska lära pappor att älska sina barn och hjälpa de upproriska att göra så som Herren vill." Det här var väldigt stora ord. Och Zacharias, han kunde inte riktigt tro det här först, att det skulle hända. Så då blev han stum, lite som en liten, ja, du litade inte riktigt här, men det här kommer att ske. Och det hände faktiskt. Elisabet, hon blev gravid. Det var ett mirakel, men det var ju på naturlig väg ändå. Och de fick en son som fick heta Johannes. Och tänk vilket speciellt barn som hade ett sånt stort uppdrag som ängeln berättat om. Och som redan ifrån tiden i sin mammas mage var fylld av Guds ande. Och jag tror att det kanske fanns ganska mycket förväntningar på den här lilla prästsonen Johannes. För det är det, har man ett sånt profetia över sig, och han var ju son till en präst, och i samhället han växte upp i så går man ju in i sina föräldrars yrken. Vilken tjänst han skulle få i templet. Eller? Det står i den 80:e versen i Lukas 1 att Johannes växte upp och han blev andligt stark. Och han höll till ute i ödemarken till den dag då han skulle börja tala till Israels folk. Han var alltså inte i templet, utan han sökte sig till öknen, till de platsen där det inte fanns någon annan. Om du någon gång också funderat på så här, jag tänkte lite att varför kommenterar de Johannes kläder när de beskriver honom? Det är inte så här det allra vanligaste kanske i Bibeln. Ja, Maria bar en svart klänning och blå liksom huva. Det låter lite mer som en damtidning på en Oscarsgala. Men de gjorde ju det faktiskt. Så jag frågade min pappa om det här med kläder. Han är pastor, tänkte han har läst. Och han sa att ja, alltså vad jag har lärt mig är i alla fall att det här med kamelhår och läderäm, det var liksom vanlig klädsel för de som levde i öknen. Alltså beduiner och annat ökenfolk. Annika nickar, så nu tror jag att det är sant. Ja, det låter ganska rimligt i alla fall. Och då när den här författaren Lukas har valt att kommentera kläderna, så kanske det var en markering att han var en människa som levde i öknen. Så hans kall och då kanske de här förväntningarna på en ny präst i linnekläder, linneefod som prästerna var, det blev istället en man ute i öknen. Det var dit han var kallad. Och det var Gud, det var inte så att han valde att gå sin egen väg, utan han valde att gå den väg som Gud hade stakat ut åt honom. Och den såg annorlunda ut än förväntningarna som människor hade på honom. Och kanske han själv också, vi vet inte. Så i alla fall kommer vi till en tid. Då ska jag bara se var jag är någonstans här. Nu blev jag lite mindre nervös och då tappar jag bort mig istället. Det kanske ni också gör ibland, jag vet inte. Ja, vad skönt du började med det, Ingrid, så kan jag haka vid här. Ja, men var är jag någonstans här? Jag kanske bläddrar i fel bok. Nej, alltså, det är ju Bibeln som jag tänkte fel bok i Bibeln. Ja, där, nu, det stämde här. Nu har ju Johannes liksom varit där ute i ödemarken i sin ensamhet. Och så läser jag från 3:e kapitlet i Lukas, en bit in i 2:a versen. Vid den här tiden kom ett budskap från Gud till Johannes, Zacharias son, som levde ute i ödemarken. Och Johannes gav sig iväg till trakterna kring Jordanfloden och undervisade överallt människorna om att de kunde få sina synder förlåtna om de lämnade synden, vände om till Gud och lät döpa sig. Och Gud hade förutsagt genom det som profeten Jesaja skrev i sin bok: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Fyll dalarna, sänk alla berg och höjder. Räta ut kurvorna och jämna de steniga vägarna. Då ska alla människor få se Guds räddning. Så Gud, han bestämde en tid att nu, Johannes, nu är det dags för dig att kliva fram och börja predika. Och det gjorde han. Han manade folk att omvända sig, att lägga ner allt det där som inte är Guds vilja, synden i människornas liv. Och göra det rätta och följa Gud, för himmelriket är nära. Och vi kan också läsa om hur Johannes döpte folk i floden Jordan. Det ligger i det som idag är Israel. Och det här dopet, det var ett tecken på omvändelse. Jag lämnade där och jag vill börja söka Gud och följa Gud igen. Och när han gjorde det här, för det kom ju massa med människor för att lyssna från alltså hela, ja, stora områden runt omkring för att lyssna till Johannes, då började man ju fundera på vem han var. Det var ju fler som hade läst skrifterna, profetrullarna, och tänkte: är han den här Elia eller profet som skulle komma? Eller är han till och med Messias, alltså Guds smorda utvalda, som en dag ska rädda sitt folk? Och Johannes nekade till det: det är jag inte. Han var ju liksom den här rösten i öknen, svarar han. Men då undrar de: ja, men varför döper du då om du inte är den här Messias? Och Johannes svarar då att: jag döper med vatten, men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han är den som kommer efter mig, och han är så mäktig att jag inte ens är värdig att knyta upp hans sandalremmar. Johannes pekar på att jag är en tjänare som bereder väg för någon som är så mycket större. Jag är inte värd att vara hans slav ens. Sådan är han som kommer. Och så får Johannes möta Jesus. Och jag ska läsa ifrån Johannes evangelium, första kapitlet. Jag hoppar jättemycket mellan, för det står om Johannes i alla evangelierna. Och så tycker jag att ja, de beskriver det på olika sätt, det som händer. Om du vill ha bibelreferenser sen så kan du få dem. Så att det är, vers 29 till 31 i första kapitlet läser vi. Nästa dag fick Johannes döparen se Jesus komma emot honom. Och han sa, där är Guds lamm som tar bort människors synd. Det var honom jag talade om när jag sa, efter mig kommer en som betyder mer än jag. För han fanns till innan jag blev till. Och jag visste inte i förväg vem han var. Men jag har kommit för att döpa med vatten. Så att Israels folk ska se vem han är. Gud uppenbarade för Johannes vem Jesus var. Han visste inte innan vem Jesus var, men det fick han veta. Han fick visshet om det av Gud och han pekade ut honom för andra människor. Där är han ni ska följa. Nu pekade jag på dig, men det var inte riktigt meningen. Det var, oh. Jesus är någonstans där med. Oh. Johannes fick också döpa Jesus. Och när Jesus döptes så sänktes det ner, den helige ande sänktes ner över Jesus som en duva. Och fadern bekräftade genom en hörbar röst, Johannes hörde det, att detta är min son, den utvalda. I honom har jag min glädje. Så Johannes fick på så många sätt bekräftelse på vem Jesus var. Och han fick leda människor till Jesus. Det står att många som lyssnade till Johannes även följde Jesus. Bland dem några av Johannes lärjungar. Han mötte Jesus. Och jag ser också liksom att han hade ju en genuin längtan efter Gud att följa Guds vilja. Och det är sån här man kan tänka, vilket liv, vilken trygghet. Han var radikal, men han fick utav Gud en väldigt trygghet i tron att ta med sig in i svåra tider. Hur ska man någonsin kunna tvivla när man har varit med om allt det där som Johannes fick vara med om? Det fanns någonting som var särskilt med Johannes. Eller ja, det var ju jättemycket, det märker vi. Men det fanns någonting som var väldigt speciellt med Johannes också. Det var att han var orädd. Han var obekväm. Och han kunde vara riktigt skarp. För vad han hade fått i uppdrag var att hjälpa människor att lämna sina synder, vända om från dem och följa Gud istället. Så han pekade ut, det här måste ni sluta med. Det här kan inte ni fortsätta med. Och särskilt ledare, både religiösa ledare och politiska ledare, fick sig en känga. Huggormsyngel, sa han till de religiösa ledarna. Alltså, ni är barn av djävulen i stort sett. Och Johannes, han var inte heller rädd för att säga sanningen till kungen Herodes. Och för det blev han fängslad. Nu ska vi gå till Markus evangelium. Kapitel 6. I Markus kapitel 6 läser jag från vers 17. Herodes hade nämligen arresterat Johannes och låtit binda honom och kasta honom i fängelse på grund av sin fru Herodias. Hon hade först varit gift med kungens bror Filippos, men Herodes hade ändå gift sig med henne. Johannes, han hade sagt rent ut till Herodes, det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors fru. Och därför hatade Herodias honom och ville döda honom. Men Herodes var emot det. Han hade innerst inne respekt för Johannes och ville skydda honom. För han visste att Johannes var en god man som levde efter Guds vilja. Och varje gång han hört Johannes så kände han sig osäker och han visste inte vad han skulle tro.
Men ändå lyssnade han gärna på honom.
Vi ser hur Johannes, som varit ute i tjänst och predikat, plötsligt blir fängslad. Och utav sina, de som fängslat honom, så är den ena hatar honom och vill döda honom. Den andra vill lyssna på honom, men är lite så här tvehågsen. Han sitter fast i en riktig rävsax. Johannes var älskad, men han var också hatad. Och nu satt han där i en fängelsehåla, och han visste ju inte ens om han skulle överleva. Och det står inte i Bibeln hur länge Johannes var fängslad. Men vi kan läsa och utläsa lite mellan raderna att det verkar som att han i alla fall börjar utvärdera sitt liv när han sitter där i fängelset. Och allt det där som han levt för. Johannes, han hade ju verkligen gett allting för Jesus. Och via några av sina lärjungare som fick besöka honom, så fick han höra om allt som Jesus nu gjorde. Han fick höra om under och mirakel. Och då hade han en sån här gnagande fråga inom sig. En fråga att, är Jesus verkligen den som Gud har lovat att sända? Eller ska vi vänta på någon annan? Idag sitter vi med evangelierna skrivna. Vi vet vad som hände sen. Vi vet att det var Jesus som dog på korset och tog på sig våra synder och uppstod igen till liv. Och vi ska få leva med honom i evighet. Men för Johannes och de som levde då, då var det ju fortfarande att vi väntar på att Messias ska komma. Är det verkligen han? För ett litet tag sedan så hade han predikat, himmelriket är här, det är nära, se, där är han, där är Guds lamm. Och nu tvivlar han. Är det han? Det kanske går att känna igen sig lite i. Jag har ju inte varit med om allt som Johannes har varit med om på det sättet. Du kanske har det eller inte, något liknande. Men vi kanske kan känna igen oss ändå lite i det här. Du kanske har levt för Gud och varit ivrig, älskat honom. Och verkligen tjänat och trott att Gud är god. Han hör bön. Och Jesus är vägen. Och så möter du någonting, precis som Johannes, som vänder upp och ner på allt. Det kanske är en sjukdom. Någon du känner eller du själv som blir sjuk. Det kan vara mental ohälsa som man inte blir frisk från. Du kanske bett länge och vittnat för någon om vem Jesus är, men den verkar aldrig liksom komma till tro på honom. Du kanske flytt ifrån krig eller från en annan svår situation. Du kanske väntar på uppehållstillstånd, men det verkar aldrig komma. Eller så är det ett barn som du älskar som dör. Det finns så mycket som kan vända upp och ner på våra liv. Och det blir liksom en krock med den här bilden av Gud. Han är kärleksfull, han är god, och han hör våra böner. Men det krockar med den verkligheten som du upplevt precis. Du undrar liksom, vem är Gud? Ida, hon läste en psalm förra veckan som jag tycker är så talande. Jag ska läsa lite grann från den. Det är psalm 13. Hur länge, Herre, ska jag vara glömd av dig? I evighet. Hur länge ska du gömma dig för mig? Hur länge måste jag stå ut med alla mina bekymmer som plågar mig natt och dag? Hur länge ska mina fiender ha övertaget? Svara mig, Herre min Gud. Skingra mitt mörker, annars dör jag. Jag kan relatera till en del av det här. Jag tänker tillbaka för ungefär 3 år sedan. Då kände jag mig liksom ganska bra. Och jag upplevde till min egen förvåning att jag började tro att Gud, han kan ju göra mirakel till och med här i Tingsryd. Så här, oj, hjälp, var kom det ifrån?
Och det kändes så spännande. Och jag var ganska ivrig. Men så hände någonting som liksom väckte nya frågor. Jag började fundera på, men varför grep inte Gud in nu när de som jag älskar behövde det så väl? Varför gjorde han ingenting? Jag trodde ju att han hade sagt att han skulle göra det. Och nu när han inte gjorde det, betyder det att jag hade hört fel? Och att andra hade hört fel? Eller betyder det att han sa det, men vi kanske inte gjorde något, så det blev inte så som han hade sagt? Det blev liksom ganska stort och jag längtade så mycket efter svar, men de svaren kom aldrig. Och jag längtade också sen länge efter ett vidrörande av Gud. Och det kom heller inte. Så det här att liksom vara med Gud, det började bli bara en tyngd istället. Och läsa Bibeln, det var fortfarande okej, för den går liksom att läsa och läsa. Men be blev svårare och svårare. Och liksom, vad har jag att säga Gud till slut? Och jag tror på honom, men min bild av vem han var, den liksom krockade med det här nya som upplevt. Och det var inte det att det inte hade hänt svåra saker förut som krockat. Men det var annorlunda nu på något sätt. Och jag liksom, det har pågått så länge. Och du kanske känner igen, du kanske också har liksom haft några sådana perioder eller är inne i någonting sånt även nu. Och då kan man ställa frågan, vad gör man när man har sina tvivel eller den här kampen eller vad det är? Och man sitter i det här fängelset som Johannes. Han var ju bakbunden ifrån det Gud hade kallat honom till. Vad kan man göra då? Liksom, ska man bara vara där och vänta eller? Ja. I de här texterna som jag har läst inför idag och även i lite som jag har fått med mig under sommaren från olika håll, så ser jag några saker som kan vara till hjälp för oss när vi befinner oss i sådana situationer. Och det här är ingenting som jag sitter här liksom och har alla svar på. Jag tror att jag liksom får predika till mig själv också. För det här är sånt som jag går och kämpar med. Och hittat att, oj, det här hjälper mig nu. Så du får ta det så. Och är du i en sån situation, pröva gärna du med. För det kanske hjälper. Det första är någonting som både den som skrev den här salmen, psalm 13, och även Johannes Döparen gjorde. De tog det till Gud, det svåra. Psalmisten, han vräkte ur allting. Så här känner jag nu. Var är du Gud? Vad är det du har gjort? Han bråkade med Gud. Och Johannes Döparen, han var ju i fängelse, så han kunde ju inte direkt gå själv liksom och prata med Jesus. Men han skickade några andra. Och det kan vi läsa i Lukas kapitel 7. Där kan vi höra om att när Johannes Döparens efterföljare fick höra talas om allt som Jesus gjorde, och när de berättade det för Johannes, så skickade han två av dem till Herren Jesus för att fråga: är du verkligen den som Gud har lovat att sända, eller ska vi vänta på någon annan? Han ställde den frågan till Jesus. Han tvivlade och han var väldigt ärlig. Och det kanske var så att jättemånga människor hörde det. Att han nu som har varit så trostark och gjort allt det här, nu undrar han, är det här liksom Guds svar eller inte? Men han gjorde det. Han var ärlig med det. Superbra. I somras så lyssnade jag på en predikan av en man som heter Magnus Malm. Han är teolog och pastor. Och han pratade lite om det här med svårigheter i livet. Och lite sammanfattat så kan man väl säga att han sa att sorg över det som inte blev, den kan frysa. Eller den kan bli som en grå aska som lägger sig över en annans blomstrande trädgård. Och vi känner inte för någonting längre. Så det som egentligen var blommande, det liksom blir övertäckt på grund av det där som vi liksom inte riktigt kan ta itu med. Det kan också, säger han, det kan vara en rädsla för att bli sårad ännu en gång. Som leder till att vi inte vågar hänge oss och älska Gud. Och då tystnar bönen. Det var lite så som jag upplevt att i de här, man har fått den här askan som har lagt sig. Och bönen börjar tystna. Men då säger han att lägg inte locket på. Öppna upp det. Börja tala med Gud om det du faktiskt känner. Precis som Johannes Döparen gjorde. Och precis som många salmer kan vi läsa i författarna har gjort. Lägg inte locket på. För då är locket på. Då kommer inte det här ut. Det blir ju instängt. Men vi kan inte heller riktigt ta emot det där som Gud faktiskt vill säga till oss. Och det träffade mig när jag hörde det. För jag märkte att jag har börjat lägga locket på. Av olika anledningar. Så nu försöker jag träna på det. Att inte vara så kristen när jag pratar med Gud. Utan att försöka liksom börja verkligen där. I det som är jättejobbigt. För att det faktiskt ska bli ännu mer ärligt. Och det betyder ju inte att jag kanske varit oärlig innan. Men jag har ju valt bort vissa bitar. Det är ingen idé. Och sen till slut blivit så tyst. Och det har ju varit jättejobbigt. Så det tränar jag på. Jag har inte kommit jättelångt än. Det är ganska nytt än för mig. Men jag tycker att det funkar faktiskt. Och någonting annat som också jag tror kan vara nycklar till att komma ur. Eller klara sig igenom sådana här fängelseperioder också. Det ligger i vad Jesus svarade Johannes. Det är alltså vad vi gör i vår relation till Gud. Men självklart också i vad Jesus gör i relation till oss. Så jag läser vidare där ifrån Johannes kapitel 7. Börjar i vers 20. När Johannes båda efterföljare hittade Jesus höll han just på att bota människor från sjukdomar och lidanden och från onda andar. Han gjorde också så att flera blinda kunde se igen. Och när Johannes efterföljare då ställde de frågor som Johannes ville ha svar på, då sa Jesus: gå tillbaka till Johannes och berätta för honom vad ni har sett och hört. Att blinda börjar se, förlamade går, spetel ska bli friska, döva hör och döda får liv igen. Och de fattiga får höra ett glatt budskap. Och säg sedan till honom: lycklig är den som inte tvivlar på mig. Märkte ni också det att Jesus gav inte Johannes ett sånt här typiskt ja, det är jag. Eller nej, det är jag inte. Han fick inte ett sånt svar. Utan Jesus berättade, sa det, se vad jag gör. Se vad jag gör i de här människornas liv. Berätta det för Johannes. Och så gav han Johannes ett val. För han visste att Johannes har ju sina egna erfarenheter med sig. Johannes, det han har läst i skrifterna, det kommer han ihåg. Och så får han lägga ihop det och välja att se, ja men hjälp, det här är ju svaret på det som skrifterna säger. Det här är ju faktiskt det som händer. Och välja liksom att tro. Och lita på det som Gud sagt. Genom ordet och direkt till honom själv också. Han blev bemyndigad på något sätt av Jesus. Genom att få det liksom möjligheten att själv landa i. Ja men det är ju faktiskt så här. Och förstå varför. Inte bara ett ja eller nej. Det är en sak i Jesus svar. Och sen är det något annat också. Och det är att han pekade på vad som händer i andras liv. För när vi sitter och kämpar med olika saker, vi längtar efter något och inte får se det, då kanske det händer någon annan. Plötsligt så får Ingrid vara med om precis det som jag skulle vilja vara med om. Och då kanske man blir avundsjuk ibland. Det händer, jag har varit det. Och det där är ju vad jag längtar efter. Eller den människan där borta blir frisk. Inte de som jag ber för. Men här får vi en utmaning istället. Att tacka Gud. Att se på vad han gör i andras liv. Och tacka. Och glädjas med dem. Det är så tanken är. Och så när det som händer. Det jag längtar efter händer någon annan. Då kan jag få liksom vara del av en välsignelse. Genom att se det, bekräfta det, tacka Gud. Och börja lita på att ja, men Gud gör ju faktiskt sånt här. Han är den han säger att han är. Det hände inte mig just här och nu. Men nu händer det han eller hon eller någon helt annan. Gud är den han är. För vi vet ju liksom att det blir inte alltid. Alla saker slutar inte så som vi vill och önskar. Eller som vi tror att Gud vill heller. Johannes blev inte fri från fängelset. Han halshöggs. Och det är många vi ber för. Och saker vi kämpar med i våra liv. Som aldrig blir bra. Vissa saker kanske vi får ha kamp med hela livet. Samtidigt som Gud är en Gud som gör under och mirakel. Och vi får tro på det. Och hoppas. Och be om det. Och det är väl lite där i en utmaning. Att låta liksom den tron på vem Gud är landa i oss. När den har gått igenom ändå. Och stötts och blötts i det här som är svårt. Och de här frågorna. Och det verkar som att det kanske bara kan göra det. I när vi är ärliga mot Gud. Och liksom, ja. Och väljer att tro ändå. Det är lite provocerande för mig. Och nu skulle jag ha någon slags slutkläm. Men det har jag inte kommit på någon heller. Så ni får liksom ta med er det här. Och ja, jag hoppas att något. Jag tycker Johannes liv är så fascinerande. Och jag hoppas att det kan fascinera er också. Läs om det. Liksom det början av varje evangelium. Och så lite här och där kan vi läsa om Johannes. Jag tycker vi kan lära oss mycket om vem Jesus är genom hans liv också. Mm. Amen.